Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenryd och Ylva Ageli. Du vet väl att du redan nu kan lyssna på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser. Gå in på Podplay-appen eller på podplay.se. Där finns nu alla 10 avsnitt av hela säsong 10 helt gratis. I den 10:e säsongen möter vi fler människor som berättar om sina livsavgörande ögonblick. Det handlar bland annat om mörka minnen från förintelsen. Om att leva med vetskapen om att en nära släkting varit SS-soldat. Om att ligga i koma, finna kärleken på TV och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag, helt gratis.
Plötsligt hörde vi från trapphuset en röst som ropade: "De har kommit till vårt hus för att hämta en judisk familj."
Föreställ dig att växa upp i en värld där man tidigt får lära sig att man inte har rätt att existera. Att vara jagad och leva gömd för att man är jude. I de kommande 2 avsnitten möter vi Dina som berättar om sitt liv och sin barndom under andra världskriget.
Mamma steg snabbt ner från pallen och under lakanen plockade hon fram en liten blåt ask. Och tog ut en liten vit tablett och lade på det slitna soffbordet. Och tog ut en halv tablett och lade mitt emot och sade: "Sätt dig här." Och så gick hon ut och hämtade 2 glas vatten.
Vi hör också Julia Sandström, doktorand på Stockholms universitet, som forskar om judiskt minne av förintelsen.
Nazisterna definierade alltså judar efter ras, inte religion, och de hävdade att judar tillhörde en egen ras.
Jag minns hur vi stod, min mamma och min storebror och jag, och vinkade. Pappa stod med andra på öppen lastbil.
Och så möter vi Jovan, idag Dinas man, om sin uppväxt.
Och de vinkade, de var mycket glada för att nu ska de jobba på landet, inte ska de jobba med att röja ruiner. Och de togs till en skog, de fick gräva stora gropar och blev nedskjutna. Så gick det med Banat provinsens och Belgrads alla judiska män.
Jag är född 1938 och det var samma år när det var kristallnatten i Tyskland, vilket räknas som början av förintelsen av Europas judar.
Dina kommer från staden Roma som ligger i en liten del i norra före detta Jugoslavien, Vojvodina. Det är den 12 april 1941 som nazisttyskarna ockuperar staden. Hon är knappt 3 år gammal då.
Och nu när kriget kom till vår hemstad, min pappa blev direkt tagen till tysk krigsfångenskap. Han var reservofficer. Och mamma och farföräldrarna och jag, vi stannade kvar i Roma. Roma var också multinationellt stad. Där bodde alla möjliga minoriteter, även tyskar och judar. Och det kändes ingenting för innan tyskar kom. Pappa spelade till exempel kort med en tysk, och bland annat i hela gruppen var också tyskar. Men nu har tyska grannar och bekanta ledsagat tyska soldater till judiska hus. Och vad de började med, de plundrade. De tog allt värdefullt som vi hade och försvann bara.
Hennes stora släkt är utspridd över Kroatien, Slovenien, Österrike och Ungern. Hemma i Roma bor även hennes farföräldrar. Under den här tiden bildas ett fascistiskt Kroatien som går hårt åt judar. Dinas mamma är orolig för sina föräldrar som bor i Zagreb i Kroatien.
Och vi åkte till Zagreb. Men mamma kunde ingenting göra därför att mina morföräldrar var redan tagna till mässhallar som var uppsamlingsläger för Zagrebs judar. Och vi kom tillbaka utan att mamma kunde hjälpa. Så mamma och jag återkom till Roma och vi hörde att min mormor som var 49 år gammal, hon dödades i Auschwitz. Hon togs till Auschwitz med första transporter. Min morfar dödades i Jasenovac. Ett läger som är mindre känt, men i storleken var detta dödsläger Jasenovac tredje i storleken efter Auschwitz och Treblinka. Där dödades 700 000 människor. 600 000 av dem var serber. 100 000 var romer. Och cirka 40 000 judar. Det var alla judar som fanns i området.
Det fanns inga gaskamrar. De dödades med kniv och yxa.
I Jasenovac, ja.
Efter att ha blivit Tysklands förbundskansler 1933 konsoliderade Hitler snabbt makten och utropade sig till Führer. Den högsta ledaren 1934. Vi hör Julia Sandström, doktorand på Stockholms universitet, som har forskat om förintelsen.
Han var besatt av tanken om en ren tysk ras som han kallade för arisk. Han trodde att krig var nödvändigt för att kunna skapa det Lebensraum eller livsutrymme som man ansåg att den tyska rasen behövde för att kunna expandera.
Nazisterna anammade i synnerhet den absolut falska idén om att judarna var en separat och underlägsen ras.
Enligt nazisterna hade varje ras sina egna egenskaper och de ansåg att de här olika raserna inte skulle blandas. Dessa egenskaper, enligt nazistisk syn, fördes vidare från en generation till nästa och alla medlemmarna i en ras hade därmed samma ärvda egenskaper. De avgjorde exempelvis rasens utseende, intelligens, kreativitet och styrka. Och vissa raser hade enligt nazistisk syn alltså bättre egenskaper än andra. Och de ansåg att vissa raser dominerade med de bästa egenskaperna. Den kombinerade uppsättningen av nazistisk övertygelse och idéer om ras kallas ibland för nazistisk rasism eller nazistisk rasideologi. Och precis som andra former av rasism byggde denna på fördomar och stereotyper.
Jovan föds 1933, samma år som Hitler tar makten. Han växer upp på ett annat ställe i forna Jugoslavien, i provinsen Banatet. Hans pappa är bokhandlare och livet är underbart fram till 1941 när tyska trupper tågar in i staden.
Och står där våra tyska kompisar, våra grannar, väntar de med Heil Hitler-hälsning och med hakorsflaggor. Och sen mycket snabbt sades alla judar till en militärkasern. Och jag minns, jag var 8 år gammal, fick jag arbete. Jag fick bära en stor korg med tackpannor och tegelstenar. Och efter några dagar sa tyska barnen behöver inte arbeta. Vi var där i 4 månader i det här lägret, bannat provinsens alla judar. Och sen 18 augusti togs vi på båt. Det finns en flod mellan stad och inom Banat provinsen bägge floden, Tisafloden, Donaufloden ända till Belgrad. Och vi togs med båten till Belgrad. Jag minns hur en man hoppade ner från båten, ville fly och stod tyska soldater bara sköt honom. Han bara försvann. Så vi kom till Belgrad, männen separerades direkt från Och en så länge kvinnor och barn fick gå och männen tog sin till ett arbetsläger. De ska röja Belgrads ruiner. Och mycket snabbt började de att tas och sköts de där i en skog utanför Belgrad. Jag minns hur vi stod, min mamma och min storebror och jag, och vinkade. Pappa stod med andra på en öppen lastbil och de vinkade. De var mycket glada för att nu ska de jobba på landet, inte ska de jobba med att röja ruiner. Och vad hände? De togs till en skog, de fick gräva stora gropar och blev nedskjutna. Så gick det med Banat provinsens och Belgrads alla judiska män.
Jovan, tillsammans med sin sjuka mamma och 3 år äldre bror, stannar kvar i byn. Hans storebror går till torget och hjälper äldre damer att bära sina korgar.
Han gav pengar till mig också. Jag köpte godis, men inte att äta godis. Utan då gick jag på gatan och sa, köp godis. Och folk gav mig pengar jag gav till mamma. Så levde vi under hösten 1941. Sen i början på december kom order att alla judiska kvinnor ska komma till stadens mässal. Och då gick mamma, min mormor och min bror, storebror, 11 år gammal och farmor och allihopa till mässan. Och då lämnar mamma mig till sin syster judina som var gift med en serbisk man, alltså en icke-jude. Och det var förbjudet. Man har sagt att de judar som göms, och det inte bara har sagt, utan det var så, om tyska ockupationsmyndigheter hittade gömda judar, de blev skjutna. Och de blev skjutna också serber som gömde judar. Men de tog mig ändå.
Han får skydd i nästan 1 år hos sin moster. Under den tiden träffar han sin mamma 2 gånger som är lungsjuk och hamnat på sjukhus. Hon berättar att det har börjat gå dagliga transporter med bussar till ett bra läger man kan åka till.
Och bussen hittade jag på bilder, en stor buss utan fönster med dubbeldörr på baksidan och flera rader av stolar. Och så stod där den tyska lägerkommandanten, han heter Herbert Andorfer, och hjälpte gamla tanter att klättra upp på trappan och sen vinkade och han gav till barn godis, bara till de barn som ska gå på bussen, inte de som stod vid sidan om. Bussen fylls, dörrarna stängs, spärras av, bussen startar. Efter 200-300 meter stannar bussen. En av 2 busschaufförer, tyska underofficerare, kommer ut med gummislang, kopplar gummislangen på bussens avgasrör och andra änden på ett inbyggt rör. Och bussen fortsätter och alla avgaser strömmar in. Avgaser finns 3-4% kolmonoxid. Det räcker med 0-1% kolmonoxid för att man ska dö i kolmonoxidförgiftning. Så dödas mamma, min bror, mormor, allihopa.
Ungern, Rumänien och Bulgarien allierar sig med Tyskland. Och 1942 hålls Wannsee-konferensen.
Och tyskarna lyckades även erövra Jugoslavien och Grekland. Och det var också runt denna tid i samband med Wannsee-konferensen som man tror att planerna på att utrota judarna bestämdes.
Dina och hennes familj flyr till hennes moster som bor i staden Novi Sad, en timme från Roma. Hon hade skickat falska resehandlingar till dem via bud. Men snart börjar serbiska och kroatiska judar skickas tillbaka till sina respektive länder för att bli mördade av tyskarna. Hennes mamma och morföräldrar åker vidare till Budapest för att se om de kan klara sig bättre där, i en stor stad. Dina blir så länge kvar hos sin moster.
Och då var då, just under den tiden, i januari 1942, gjorde med ungerska myndigheten en massaker på judar och serber längs Donaufloden. Och jag blev räddad av mosters hushållerska. Hon var ungerska och hon vågade säga när de kom hem till oss. Hon vågade säga att jag var hennes dotter. Hon tog stor risk. Annars hade jag hamnat.
Hon tog, i armen,
hon tog mig i sin famn och pussade på kinden och sa att det här är min lilla dotter. Och annars hade jag hamnat i Donauflodens isvakar som alla andra 300 barn under 10 år.
Drygt 60 år senare ska ett monument invigas vid den platsen. Det är 60 par skor tillverkade i järn som står längs strandkanten.
De här skorna på Donaustranden utgör ett minnesmärke över mördandet av judar i pest i Budapest. Som skedde i Ungern mellan främst 1944 och 1945 av den ungerska fascistiska milisen inom Pilkorsrörelsen. Och den invigdes i april 2005.
Dina händer är viktiga verktyg för arbetsdagen. Så den här veckan har vi 25% rabatt på alla skyddshandskar hos Vedol. Ja visst, passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar, välj Svedal för säkerhets skull.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hon ansluter till slut till sin mamma i Budapest där hennes mamma hyrt ett rum. Det är litet, smutsigt och slitet.
En bättre kunde man inte få som flykting utan papper som judisk som ska gömma sig där. Farföräldrarna hyrde ett liknande rum. Mamma hittade ett arbete åt sig som sömmerska på en sysalong där alla var judar, anställda och ägaren. Till mig hittade hon ett litet privat dagis, kindergarten. Och det var ganska lugnt till 1943. Men år 1943, när jag var 5 år gammal, då började judiska papperslösa flyktingar som gömde sig i Budapest och som var från olika europeiska länder, från Tjeckoslovakien, Österrike, Tyskland, Serbien, Kroatien. De började skickas till Ukraina och dödas där. Men mamma hittade en judisk advokat som tillverkade falska handlingar, ID-handlingar. Och i dessa handlingar fick jag inte behålla mitt judiska namn Dina som är från Bibeln. Utan jag fick ett mycket vackert kristet namn. Jag fick heta Maria. Och vad jag minns av den delen att mamma första gången tittade mycket strängt på mig och sa det. Maria, du ska aldrig säga annat än att vi är kristna. Och så fick jag en liten halskedja med ett kors, så som alla ungerska barn hade.
Vid den här tidpunkten håller sig Jovan gömd hos sin moster. Men för en period får han vara hos ett par serbiska bönder.
Och de höll mig utomhus med deras grisar. Och det var jättekul, jag lekte med grisar och jag fattade ingenting. Jag red på grisar och badade med grisar i stora pölar. Jag njöt i livet. Ja, och floden bredvid, Savafloden, där flöt uppsvällda lik ända från Kroatien. Sen de kunde inte hålla mig längre, lämnade mig, skickade mig tillbaka till Belgrad, till min moster och hennes serbiska man. Och de vågade inte heller, därför att tyskarna gick från hus till hus och letade. Och då tar mig den här serbiska morbror till Tisafloden och jag går ensam 9 år gammal över Tisafloden och han pratar med en tysk soldat, gränsvakt och pratar med honom på tyska och jag fick gå över
på en flotte.
9 år gammal kommer han fram till andra släktingar som inte vågar ta hand om honom. Utan han skickas vidare till sin mormors syster i staden Szeged i Ungern.
Hon var gift med en jude, en advokat. Och de tog mig emot. Jag lärde mig mycket snabbt. Ungerska började gå i skola, men inte i ungersk skola utan i skola för judar. Och jag trivdes där jättebra, jag hade fina kompisar.
Det är i mars 1944. Dina och Jovan befinner sig på olika platser i nuvarande Ungern när tyska trupper marscherade in. Ungern och Tyskland är allierade och deras prioritering nu är att hitta alla judiska människor för att transportera dem till Auschwitz.
Min mamma och jag, vi var ute på loftet. Mamma tvättade ett enda fönster som vi hade. Hon stod på en låg pall och tvättade, torkade med tidningspapper. Plötsligt hörde vi från trapphuset en röst som ropade: "De har kommit till vårt hus för att hämta en judisk familj." Mamma steg snabbt ner från pallen. Hon tog den i handen och drog mig in i trapphuset och genom trapphuset i rummet. Hon stängde alla dörrar, hon stängde dörren, hon stängde fönstret och så gick hon till ett skåp som vi hade i rummet och under lakanen plockade hon fram en liten plåtask. Jag visste att jag kände igen asken. Det hade hon fått från min mosters man som var läkare när vi skildes åt sista gången i Novi Sad. Och mamma öppnade och tog ut en liten vit tablett och lade på det slitna soffbordet. Och tog ut en halv tablett och lade mitt emot och sa: "Sätt dig här." Och så gick hon ut. Hämtade två glas vatten. Hon satte sig mitt emot mig och sa: "Vi ska ta dessa tabletter snabbt och samtidigt." Och jag märkte att tårar rann ned för hennes kinder. Hon grät. Och jag blev så rädd och sa: "Men mamma, varför ska vi ta dessa tabletter? Vi är ju inte sjuka." "Fråga ingenting," sa hon. "Ta i glaset." Och när vi lyfte våra glas då hördes samma röst från trapphuset. De har tagit en judisk familj och gick sin väg. Ja, mamma började gråta, lade huvudet mot bordet. Och jag tog dessa tabletter och sprang och spolade ner dem i toaletten. Jag tyckte att de var så hotande och äckliga fast jag inte visste att det var cyankalium. Och det var gifttabletter som vi sedan hörde att min moster och hennes man tog när de skulle transporteras till Auschwitz med skilda transporter. Och vi hörde att de dog omedelbart så som man gör av cyankalium.
Vi ber Julia Sandström, som forskat kring förintelsen, berätta hur folkmorden kunde ta sig uttryck.
Mord ägde rum i hela det nazistiskt ockuperade Europa, såväl som inne i själva Nazityskland och även i de territorier som kontrollerades av de allierade. Förföljelsen av folkmordet genomfördes i etapper som kulminerade i vad det nazistiska partiet kallade för den slutliga lösningen på den judiska frågan. Så var en utrotningskampanj som var specifikt inriktad på judar. Den slutliga lösningen tros börja någon gång på hösten 1941 och genomfördes i territorier ockuperade av Nazityskland. Och detta innebar inrättandet av getton, koncentrationsläger och förintelseläger. Folkmordet var systematiskt organiserat och överlagt och de nazistiska förövarna och kollaboratörerna använde sig av både våld och mord genom gaskamrar och förintelseläger för att döda så många judar de kunde.
De tyska trupperna tar Jovan och andra judar till getton. Han får dela rum med 10-15 andra personer, men sedan sätts de på ett tåg mot Auschwitz.
Vårt tåg när det var på väg till Auschwitz stoppades av slovakiska partisaner genom Slovakien. De sprängde järnvägen, så togs vi tillbaka till Österrike, till ett tegelbruk i staden Haag. Och där var jag 11 år gammal slavarbetare i ett tegelbruk. Och det var jättekul. Jag fattade ingenting, 11 år gammal. Det var trevliga människor med mig. Det var ryska krigsfångar, ukrainska krigsfångar. Och jag jobbade och larvade. Det var jättefint. Men sen när marken frös, man kunde inte längre gräva och göra av tillverka stenar takpannor, då togs vi judar därifrån till ett annat läger, Strasshof, och från Strasshof till norra Tyskland, till Bergen-Belsen.
Han är i Bergen-Belsen i 4 månader. I början går tillvaron att genomlida, men maten blir sämre och sämre och fångarna tappar allt mer i vikt.
Jag minns hur jag fick diarré. Och så, det var så att jag låg med diarré som ett litet barnskelett, helt passivt, och bajsade på mig överallt och låg där. Och jag tror jag skulle dö kanske inom bara några timmar. Och min släkting, alltså min mormors syster, som jag var med henne och med hennes man, hon tog dit en läkare, och han läkare sa, jag kan inte hjälpa honom, jag har ingen mat, jag har ingen medicin, jag kan inte hjälpa honom. Vad ska jag göra? Han sa, om ni skulle hitta sårspulver som heter Dermatol, det skulle stoppa honom, framkalla kramp i tarmarna. Men det har jag ju. Hon tog ut en liten ask med gult pulver. Jag fick på knivspets lite sårpulver. Jag svalde. Och så fick jag efter kramp i tarmarna. Och efter 2-3 dagar kunde jag resa mig. De tog mig till tvättrummet, tvättade av all intorkad bajs. Gav mig lite sin mat och jag återhämtade mig.
Under senhösten 1944 tar Pilkorörelsen makten i Ungern. Det är en nazistisk och antisemitisk organisation som utses av Tyskland. I Budapest, där Dina befinner sig, börjar de gå från hus till hus för att hitta gömda judar.
Det var utfrågningar även under pistolhot. Och jag brukar läsa en utfrågning när de kom, 2 pilkorsare till oss. Och en tog mig i sitt knä och sa att... Visst är du en liten judinna? Och jag kunde naturligtvis inte svara och ville inte heller. Och han sa, säg till farbrun att du är judinna, så kan vi åka till Donaufloden och åka skridskor. Och där menade han att de gjorde exakt samma som under razzian, under den här... så kallade razzian i Novi Sad. De sköt ner judar i Donauflodens isvakar. Han menade det. Jag svarade inte. Jag tittade på mamma och mamma höll bara munnen stängd och var väl, jag märkte att hon var väldigt rädd. Och då skrek de på mig. Mamma tittade på mig. Titta inte på flickan. Och så sen hoppade en av dem och han som höll mig i knäna slängde ner mig från knät, hoppade och gav mamma en örfil och sa, erkänn att ni är judar. Mamma bara sa, vi är inte judar, och hennes röst darrade. Han skrek, stinkande judar, det syns på er att ni är judar. Men mamma sa ingenting, och då tog han fram sin pistol och sa, erkänn, när skjuter jag? Och han avlossade ett skott som gick mycket nära hennes öra, så jag bara såg i väggen kulhål. Men mamma sa, och sen vände han sig till mig och sa, visst är ni judar? Och jag sa, nej, vi är inte judar. Och jag hörde hennes röst, du ska aldrig, aldrig säga annat än att vi är kristna. Jag sa, nej, det är vi inte. Och så gick de. Men mamma låg på golvet när de gick, och jag var så rädd att hon... var död, men det var hon inte. Hon bara svimmade av skräck den där gången.
De räknade med att allierade ska inte bomba ett tåg med tyska soldater om det finns där judar på.
Han överlever, och i april 1945 är engelsmännen nära. Lägerfångarna tas till ett tåg där de får sitta i godsvagnarna. I en av vagnarna sitter tyska soldater.
Men det gjorde de. Så jag bara bombade och bombade. Och jag minns hur kulor flög runt omkring mig. En pojke bredvid mig. Han träffades mitt i ansiktet. Och jag träffades inte. Och en dag dödades 56 judar där, av allierades flygattacker. Sen tog vi till lägret Theresienstadt i ett av de sista länderna som tyskarna höll ockuperat. Och från Theresienstadt brukade man normalt ta judar till Auschwitz och gasas ihjäl. Men nu var Auschwitz var redan 27 januari befriat av ryssar. Så varje dag togs judar från Theresienstadt i skogen och sköts ner. Och det som jag tycker är obegripligt är att Hitler, han tog sitt liv 30 april 1945. Berlin intogs av ryssar 2 maj. Och de fortsatte tyska soldater att ta judar till skogen. Tömde delar av kaserner vi var. Och vår tur att det ska tömmas och vi ska tas till skogen var 8 maj 1945. Och 8 maj 1945, så istället för tyska soldater står det ryska soldater.
Också Ungern befrias av ryssar i början av 1945. Efter ett par månader tar sig Dina och hennes familj tillbaka till Novi Sad. Där är hennes pappa kvar i livet. Han har flytt från fångenskapen.
Så jag är lycklig lottad. Jag hade båda mina föräldrar i livet och en morbror överlevde. Alla andra i min stora familj var dödade i förintelsen. Av 249 judar i min hemstad Roma överlevde 19. Jag var yngst.
Hade du någon syskon?
Jag hade inte då, men när mamma och pappa träffades nästan prick 9 månader efteråt så föddes min syster.
Du har lyssnat på den första delen av Dinas och Jovans berättelse. I nästa avsnitt får vi höra om hur det gick till när de faktiskt fann varandra och slutligen kom till Sverige.
Och så ser jag att det går en pojke ensam. Han var inte på gott humör tyckte jag. Men jag märkte att han var väldigt, väldigt snygg.
Ja, det finns en, men hon vad heter hon? Hon heter Dina. Men hon har sin kille. Men Dina var igår hos mig och sa att hon sparkade den här killen.
Glöm inte att alla avsnitt av säsong 10 finns ute redan nu på podplay.se eller i podplay-appen. Och vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden och dela med dig av din historia, mejla då oss till kunskapsstudion@gmail.com.
Podplay, en del av Power Media. Dela med dig. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.